Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Radio Play.
Cirkusen ska hela tiden rulla!
Jakob, denna pling-plong-människa som gör vad som helst för pengar. I Jakobs svank så står det tatuerat: du vet också att jag suger för $1.
Åk nu!
Ja, jag ska åka.
Det var de sista, åk nu! Fortsatt mot skogen!
Det var de sista, åk nu! Mot utegymmet i Florida, Bosse!
Prisa ja. Gud! Här kommer skattehöjningen på bensin!
Jag ska vara mera rakt på saken här, som vi kallar den för ingressen, där vi ska sälja in vad den här otroligt framgångsrika podden Off Limits ska handla om. Men Jakob står och härmar scener ur Robin Hood av August Strindberg. Jag vet inte. Det här är Off Limits, välkommen och tack för ett fantastiskt 2019. Vi har gags, takes och vinklingar varje vecka. Det är saker vi är med om och framförallt saker som vi inte är med om. Den här veckan tar vi upp Jakob Cecilia Hagen.
Hasse och Tage
som nu pissas på av Filmsverige. Denna vänsterintellektuella tankesmedja. Vi ska bara börja nu till igen.
Hoodiladi,
hoppsan vilken dag! Off Limits! Nu kör vi, och med i studion finns också Lukas, vår finska prostituerade. Men jag kan inte snacka, då faller det ju på det.
Nej, det är bra.
Det är inte ett skit.
Dra ner Jonas mix så åker vi.
Jag känner mig som Lasse Kronér i relationer med kvinnor. Det här fungerar bara inte. Nu kör vi. Off Limits, välkommen. En, två, tre. Du spelar inte in nu.
Jo.
Varför ser jag ingen våglinje för?
För att jag tar och testar ljudet samtidigt.
En,
det är
två,
som
tre.
Att segla med Jonas här. Varför ser jag ingen våglinje? Har du segelbåt? Är du gammal du ser inte ut som den här klassiska båtmänniskan som man träffar i Marstrand.
Hör du, din förbannade neofascist. Ska du pissa på svenska sjömän? Jag beseglade briggen.
Beseglade?
Du? Min fru sa en gång: du hittade din kvinnosyn i trossbotten på regalskeppet Vasa. Nej, det var inte jag, det var Ulf Brunberg. Ja. Då ser inte jag ut som en segelkille?
Nej, men jag har ju varit och seglat på västkusten. Då kommer man liksom, åker man in i de här Orust och Marstrand och vad heter alla de här orterna? Ja. Mm. Hunnebostrand. Och där sitter de här seglarmänniskorna. De är väldigt så här klädda i väldigt så här rejäla kläder. Och så har de det här lite flinet som betyder att jag har gott om fritid som jag kan lägga på att segla runt på västkusten.
De ser ut som amerikanska såna östkustpajasar, såna här prep. Eller,
Hamptons.
Just det, The Hamptons, ja. Och såhär, New England-seglare.
När de inreder sina sommarstugor så ska det vara såhär marint. Mm. Det ska vara någon boj, det ska vara någon fiskmås.
När Jakob ska beskriva överklassen. Jakob är en gammal klassresenär, gymfjolla, tv-pajas, poddslampa.
Vad skönt att du ringar in mitt liv.
Ja, men jag vill göra det. Jag vill åldersbestämma det. Jag ska ta årsringar på det innan de gör en staty av det och sågar av näsan och ber Lars Vilks bygga en ny.
Kollar man inte åldern via tänderna, har jag fått upp.
Ja, jag har inga tyvärr. Nej, men när du ska beskriva överklassseglare på västkusten, ja. Då avslöjar du dig direkt när, när du berättar hur de inreder sina, jag citerar, sommarstugor. Tror du att överklassen har sommarstugor?
Ja, i min värld.
Ja, exakt. I din förbannade hyresvärd i Jakobsberg.
Men du vet, när man sitter då med någon överklasskille på en svensk segelbåt på...
Ja, här kommer alltså ett gejragningstips. När man sitter med en överklasskille och får av han byxorna.
Ja, då sitter du där, grillar lite, det är mysigt, öppnat upp en liten flaska vitt, allting är härligt. Då helt plötsligt blir det mörkt. Då kommer en norsk segelbåt. Ja. Den är fyra gånger större. Och liksom skymmer sikten för alla svenska segelmänniskor. För norrmännen har ju så förbannat mycket pengar. Och de ska ju ner och segla på den svenska västkusten. Mm. För den norska kusten, det är bara massa fjordar och skit.
Hur vet man att en norrman försöker imponera på en svensk?
Ingen aning.
Hen är vaken. Alltså, norsk livselixir är att imponera på svenskar.
Aha.
Min dotter är i Norge nu. Och hon är i Oslo.
De är hatade där, svenskarna.
Ja, hon har ju sökt asyl för hon står inte ut med tystnadskulturen i Sverige. Ja. Hellre en norsk hederskultur, säger min dotter, än svensk tystnadskultur.
Ja.
Nej, men hon säger det. Det går inte en sekund utan att de går in på en bar eller en butik eller talar med någon. Och det kommer fram att hon är svensk. Först norrmän börjar kommentera Sverige, prata om Sverige, hur går det för Sverige. Så minst min dotter är, i och för sig sen hon växte upp hemma hos mig, hon är i konstant försvarsposition. Och det där råkade min syrra ut för. Min syrra jobbade...
Och då blir man mer svensk när man blir utsatt för angrepp från norrmän.
Ja, det är därför Ösnöjen springer runt och avbetalar någon påhittad låtsaskompis. Inte Molgan, men någon svåger. Svarta pengar. Alltså, jag tror inte att om Ösnöjen bodde i en lerhydda i Kurdistan med Sinat, så skulle inte han vara kurdisk nationalist.
Men det bryr sig.
Det är han idag, därför han ingår i ett svenskt sketet narrativ, liksom. Ja. Halal slaktat bacon på frukostmackan, etc. Et
men du vet att det står på broar och liksom viadukter i Oslo, go home partysvenskar. Vi vill inte ha er här, ni kommer hit och tar våra jobb.
Det fanns ju en norsk film som hette, eller om de var svensk, de hette Svenskjävlar. Ja. Ja, men svenskarna åker dit och tar skitjobben, ungefär som att vi har...
Ja, men skitjobb, vi står i barer, vi jobbar på nattklubbar, vi diskar, vi rensar. Det finns ju även svenskar som åker till Norge, inte för att rensa fisk utan för att skala bananer. Det låter som ett skämt, men det är för att i Norge så finns det något pålägg, något smörgåspålägg som är gjort av banan. Då behöver man mycket människor till att skala alla dessa bananer. Det gör svenska ungdomar.
Du, smål...
Bananskalare i Norge, smaka på den.
Men skojar eller?
Nej, det är ett hedersyrke.
Jag har hört att på tal om Norge att Breivik skalar köttbanan på sig själv varje morgon.
Asså.
Men vad är det för pålägg? Jag vet att i England har någonting som heter Marmite.
Och nej, men det är inte
Marmite
det.
Säger man. Man vet inte vad det är processad mat. Och då säger de bara, ändra så hatar man Marmite eller också älskar man Marmite.
Det är bäst med smör ungefär kan man.
Ja, exakt.
Marmite. Det är ingen annan land skulle kunna importera Marmite.
Men vem har...
Ja, men i Norge har de någon form av... Det är bredbar banan.
Nej, men inget annat land än Sverige skulle heller kunna importera 9000 afghaner utan asylskäl som sen får stanna trots allt.
Ja, men...
Inte på tal om import.
Banan.
Ja.
Bananpålägg. Men... Fråga, har vi någon lyssning? Vi vet ju att folk sitter utomlands och lyssnar på Off Limits.
Du som
har
sitter
fått lister på det här.
Du som sitter och skalar banan just nu, hör av dig.
Exakt.
Men hur kan norsk...
Och vad heter det pålägget?
Hur kan norsk matkultur innehålla banan? De första bananerna kom till Sverige med båtar till frihamnen på...
Ja, det är 50-talet?
Ja, exakt. 1950-tal.
Alltså kunde de inte åkt fel då och hamnat i Oslo? Eller Trondheim?
Det är så länge sedan så att Ulf Lundell var inte ens alkoholist när de första bananerna nådde Sverige.
Nej, så är det.
Välkommen till Norska påläggspodden. Vi sitter och snackar om norskt pålägg precis varje dag. Du, på tal om utomlands. Märkliga saker händer i Iran. Mm. Han som blev kallad i Sveriges Television för toppdiplomat, det fick de gå ut och ändra sen till toppgeneral. Vad han egentligen var, det var en terroristgeneral. Han har organiserat Hizbollahs mördarförband, han har organiserat miliser, han ligger bakom raketattacker mot både Israel och amerikanska och brittiska baser i Irak, den här Suleiman.
Jag älskar din devalvering av vad som har hänt. Märkliga saker händer i Iran.
Ja, men snälla någon. Ja, öppna en svensk kvällstidning.
Ja.
Då är det ungefär...
Skurkstaten USA ger sig på de goda iranierna.
Ja, men ungefär. Är det objektiv beskrivning?
Jag vet att Amnesty International varje år brännmärker Iran för att de bryter mänskliga rättigheter gång på gång på gång på gång. Så att så härliga är de inte som vissa svenska journalister verkar få dem att vara.
Jag gillar inte Amnesty International även om jag är medlem.
Måste man inte göra?
Nej, de är nämligen emot dödsstraff. Och jag är för dödsstraff på 1. Åldringsrånare. 2. Pederaster. 3. Andra lag supportar efter derbyförluster. Alltså riks eller ståndsätt. Men jag bara säger så här. När man läser Aftonbladet, de som anklagar alla andra för att vara alarmister och populister. Åh, nu kommer de mörka krafterna, bla bla bla. När man har en annan åsikt än Aftonbladet. Nu, de ungefär publicerar nu på nyåret. Australien har brunnit upp och tredje världskriget nu initierat av Donald Trump. Det är ju fantastiskt. Han skulle begravas den där Suleiman. Och då var det enligt iranska regim-tv-bilder som bara kablades ut okommenterat i SVT såklart. Enligt de bilderna så var det över 2 miljoner på begravningen.
Oj,
ja.
Det är en välbesökt begravning.
Ja,
och 2 miljoner.
Den verkar vara välorganiserad också. Därför att 51 stackars människor som var dittvingade till den här begravningen trampades ihjäl också. Och min första tanke var, 51 iranier trampas ihjäl. Jag undrar hur många av dem som gick på svensk socialbidrag. Alla Iraks försvarsminister för...
Hur många kvinnor var det på den här begravningen? För kvinnor får inte lämna huset utan mannens tillstånd i Iran, detta fantastiska land. De har ju... Det är en skurkstat.
Ja, det är en skurkstat. Du kan säga vad du vill om Donald Trump, och det gör folk också.
Ja, det måste man säga.
Iran är en skurkstat. Iran, i somras när det var oroligt i landet, då sköt den här kuddmilisen som Suleiman, han som fick en drönare i pannan.
Toppdiplomaten.
Toppdrönare. Han som fick en drönare i pannan av amerikanarna. Ja. Han organiserade kuddmilisen, eller alltså kudd, deras troppade elit, deras elittrupper.
Deras spetsnas.
Enligt ditt förbannade Amnesty så sköt de ju 400 civila personer rakt upp och ner under oroligheter i Teheran.
Var det några stora begravningar för dem? Var det folk som stod och grät i skolbänkarna?
Men det allvarliga i den här konflikten, det är att Donald Trump har sagt pussy grabby någon gång på 1970-talet. Herregud. Nej, men så här, 51 döda vid begravningen.
Ja, det är inte klart. De trampade ihjäl varandra.
Det verkar vara ett välorganiserat land. Jag bara undrar, de där 51 döda, Jakob, var det verkligen så? Vet du vad?
Inga konspirationsteorier nu.
Nej, då kan jag hålla käft.
Nej, men säg då.
Det har förekommit uppgifter i brittisk media om att det var inte så många som dödades. Däremot passade man på att ta livet av oppositionella just
när det var så kaotiskt
under den här begravningen. Och sen presenterar man då för anhöriga. Det dör folk i iranska fängelser exakt varje dag. Man har offentliga hängningar av homosexuella.
De utdelar piskrapp som straff i det här landet om man bloggar lite om någonting som inte passar regimen.
Just det. Men den stora satan i väst nu, alltså Donald Trump, alldeles oavsett vad han gjorde i Vietnam, för han är ansvarig för det också, dessutom mordet på Gustav III, alldeles oavsett vad Donald Trump har gjort tidigare,
denna despot,
alltså när de ska hämnas. Alltså, har någon gång varit på en begravning i Sverige när döttrarna till den döde står och säger, inte vi minns våran pappa. Nej, Suleimans döttrar dök upp i burkor de hade köpt på Rusta i Biskopsgården och sa, hämnas, hämnas, hämnas. Att om USA förintas så räcker inte det som hämnd för vad Donald Trump har gjort mot våran far Suleiman. Och sen ska du i... Vänta. Så här, otroligt hämndgalna. Tänk om Donald Trumps attack var en hämnd för det iranier via Hezbollah har gjort i Yemen, i Irak, mot oliktänkande. 22 raketattacker mot Israel sen den 1 november. Sug på den. Och sen ska de då hämnas iranierna. Då är det raketattack mot Bagdad i natt. Slog ner i närheten av USAs ambassad. Pricksäkert, eller hur? Sen var det en raketattack mot Israel. Raketan nådde inte ens fram. Säg vad vill de jänkarna, men snacka om pricksäkert. De hittar en kille. Deras högsta militärledare träffar honom med en raket mitt i pannan. Och jag kan tänka mig att iranska generaler och ledare, även religiösa ledare, utan utom den här Rafsan Jani, han verkar ju vara reformvänlig, tänker så här: vänta nu, ska vi starta krig mot amerikanerna? Vänta nu, de har så avancerad teknik, jänkarna, så de kan pricka in en enda person exakt
vars, i pannbenet.
Ja, det kanske gör att de håller sig på mattan och ligger på alla fyra och ber mot Mecka istället för att angripa USA. Jag tror det är en chimär, Jakob.
Ja, men jag säger så här, om Elin och Erik, dina biologiska barn...
Biologiska, ja. Har vi fått DNA-test på skitungarna? Är de mina? Okej.
Okay. Jag tror de ska vara dina. Du betalar i alla fall underhåll för bägge.
Jag backar två och tar ett gult. Sitter nästa hemmamatch.
Och du har fortfarande besöksförbud. Men om de hade... om du blev överkörd av en rattfyllerist och de på begravningen gick ut och sa... Inte ens om alla som träffat den här rattfylleristen utplånas från jordens yta räcker som hämnd. Då hade du varit lite stolt över dina barn.
Ja, exakt.
Eller hur? Någon står upp för sin pappa.
Ja. Ja.
Inte ens som USA förintas från jordens yta räcker som hämnd.
Ja, men det är så bra.
Jag tycker det är kraftfullt.
Irans stat säger att man ska slå till mot amerikanska civila mål. Ja, men vad bra att de sitter i FN.
Statschefen.
Att de sitter och går och käkar bricklunch i FN och säger vad trevligt, mänskliga rättigheter. Hallå, vi heter Iran. Kan vi få sitta med i säkerhetsrådet? Och jag har ingenting emot iranier. Tvärtom. De flesta iranier i Sverige tycker att Suleiman var en terrorgeneral utsänd av en människofientlig regim som borde störtas ner i helvetet. Och helvetet per definition, det är Jakob uppväxtort i Viksjö.
Troligtvis har ju människor som kommer från Iran, perser och sånt, flytt till Europa för att det är en skitregim som sitter i Iran.
Eller för att få bidrag.
Så kan det också.
Ja, så kan det också vara.
Man gör som man vill.
Hör du, jag har en liten rolig lustig låt här faktiskt. Det här får man inte spela i brittisk radio, men den har figurerat på nätet också. Kommer du ihåg en gammal fin grupp som heter Beach Boys? Där förgrundsfiguren och låtskrivaren Brian Wilson söp och knarkade i stort sett ihjäl sig.
De såg så himla helylle ut de här. Det var liksom inga långhåriga Rolling Stones slödder, utan det här var Beach Boys. Det var där snackar vi Hamptons.
Ja.
De såg preppy ut.
Stämsång.
Boy Next Door.
Ja, exakt.
Wouldn't it be nice if we... Allting var härligt. Och så var det riktiga suputer.
Ja, åtminstone Brian Wilson, ledaren i bandet Beach Boys. Det sägs ju att Bosse Hansson hade ju tagit fel tåg från New York ner till Florida. Han skulle till Kalifornien för att hitta Beach Boys.
Det var det som var hela målet.
Strandpojkar i mitt liv, citat Bosse Hansson.
För er som inte vet vilka Beach Boys var, ser ut som Hey Rays ungefär.
Ja, exakt.
För er som inte vet vilka Hey Ray är.
Bröderna har AIDS. Kort, vi måste kolla. Historisk referens, bröderna Hey Ray här.
Ja.
Lukas, vår finske producent, känner du till bröderna Herrej?
Nej.
Okay. Nej, då måste vi...
De ledde det svenska frivilligkompaniet på Sallafronten i fortsättningskriget 1944. Va?
De vann Melodifestivalen med låten Digilu, Digilej. Ingen tittar... Vad fan sjunger de? Digilu? Kom inte ihåg Digilu, Digilej.
Digilu, Digilej, vi har AIDS, säger hej.
Har de verkligen AIDS?
Jag känner Rickard Herrej. Han är ju barchef på Hard
Rock Café. Ja, visst. Otroligt.
Tänk dig, en mormon som barchef. Alltså, det är mer dubbelmoral än vad jag har.
Det är meta.
Sitter här och är politiskt korrekt. Går ut på gatan och kastar stenar på poliser.
Men
efteråt.
Vad sa du? Han sitter också i riksdagen. Men hur ska du...
Ja, bara det gör honom i Iran.
En barchef på Hard Rock Café, riksdagsledamot. Och också då Bosse Hanssons favoritartist.
Exakt. Rickard Herrej från Bröderna Herrejs. Tillbaks till ordningen. Beach Boys. De gjorde en gång en låt som hette Ba 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 baran.
Ba 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 ba.
Please take my hand.
Handlar om låten Bahrain?
Nej, det handlar om något annat. Bam bam bam. Bomb bomb Iran. A country's gotta feel it, really hit the ceiling.
Vad sa du, vad för gäng som har gjort den här? Englands Hasse och Tage.
Bomb, bomb, Iran. Det här är alltså den stora comebacken för musikhistoriens kanske största rockband genom tiderna.
Oj.
Herreys. Nej, de heter...
Är det Herreys?
Vince Vance and the Valiants. Men jag vet att det här är ett rockband som har figurerat på ganska obskyra Fox News.
Aha.
What the fox is going on?
Det är ju det som är det bedrövliga med olika regimer som styr och ställer och bråkar i FN och mänskliga rättigheter hit och dit. Så är det vanligt folk som drabbas. Om det nu skulle vara så att man börjar bomba Iran, ja, vad är det då? Nu träffade man den här toppdiplomaten i huvudet vid första, men det är också alltid oskyldiga människor som får sätta livet till.
Självklart.
Ja.
Det är ingen
större... Sådana som du och jag, helt oskyldiga.
Det är ingen större skillnad på iranska ungdomar och amerikanska ungdomar, och det menar jag på allvar. Bägge två är nämligen vanligen omskurna.
Ja.
Exakt. Hör du, Jakob, från storpolitik...
Ja, men i alla krig vill jag säga.
Är folk omskurna?
Är det vanliga människor som sätter livet till?
Ja.
Och så får man reda på efterhand. Jaha, det var inte... Det var, fanns det inga massförstörelsevapen? Jaha, okej. Okay. Det var bara Dick Cheney som ville få fokus att drabba någon annan. Alltså det där är så vidrigt. Vanliga liksom amerikanska killar åker ner och tror att de slåss för en stor sak.
Jo, men
frihet.
Det...
Och så bara, men vänta, behöver ni verkligen åka ner och offra era liv i Irak för att den amerikanska friheten ska upprätthållas? Jag är inte helt säker på det.
Det är inte jag heller. Men någonstans kan man alltid säga sådär. Stopp. Om vi stoppar alla krig, om vi låter Kristina Lund bli försvarsminister, så blir det lugnt på jorden. Om kvinnor bestämde på jorden skulle vi inte ha några världskrig, men vi skulle ha hårda förhandlingar var 28:e dag och gratis tamponger. Jo, men det är en sak.
Ja.
Men alltså, någonstans, det är väl bra att någon står upp mot folk som uppför sig förbannat illa. Tänk, så här.
Det var inte Nixon som slogs i Vietnamkriget till exempel.
Nej, och det är inte ens, det var inte, vad heter han, tjockisen, Columbine, vad heter han? Michael Moore. Han stod utanför senaten. Hej, jag tänkte...
Vill era barn åka ner?
Vi uppmärksammar amerikanska trupper utomlands.
Det är det bästa han har gjort.
Så här, har du någon familj med dem som är inkallat? Nej. Inte en demokrat, inte en republikan. Nej. Ingen hade någon son eller dotter som var i active duty. Inte en käft.
Nej, det säger ju någonting om någonting.
Det gör det. Men å andra sidan, om inte någon står upp, då tar ju fascistpacket och brunrockarna över. Eller islamister, som de kallar sig nu för tiden. Tänk dig i...
Nej, men jag såg svenska FN-soldater i Mali. Det är ett jäkligt tufft jobb, kan jag säga.
Det är ett jättetufft jobb.
Ja.
Det är tuffare jobb än att vara gynekolog åt Farmen Kristina. Och då snackar vi tuffa jobb.
Det är inte säkert att det är.
Det är tuffare jobb än att rensa ogräs i skägget på Hanif Bali. Och då snackar vi tuffa jobb. Det är tuffare jobb än att vara försvarsadvokat åt pianosjuka Eskil Erlandsson. Och då snackar vi tuffa jobb. Det är tuffare jobb
än att pressekreterare åt Off Limits.
Det är tuffare än att vara konstnär och göra en staty av en gammal fotbollsspelare som de sen sågar av näsan på och använder som tiggarburk utanför Ica Rosengård.
Jag tror jag vet vem som har sågat ner den där statyn.
Lars Vilks.
Nej, han vill ju göra en ny staty.
Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte göra en Zlatan-staty, säger Lars Vilks. I form av en slags...
Rondellhund.
En stor rondellhund med lång näsa. Va? Som sen ska skeppas till Milano.
Jag tror jag kan bli världskänd, du är redan världskänd. Nej, Ulf Lundell tror jag är huvudskyldig. Kommer du ihåg när han bråkade med någon så här konstnärsråd nere i Österlen? De byggde någon skulptur nedanför hans gård. Han tyckte att de skymde hans utsikt. Han sa att det var ett brott mot hans integritet. Kan tänka mig att han tar tåget ner till Malmö från Österlen, ska gå och handla där på Stora Torg, och så bara: han bryter min integritet, en bronsstaty, fy fan. Stuffa fram bandsågen.
Oh la la, jag vill ha en staty.
Jag vill kapa Zlatan.
Oh la la la. Allra bästa nu.
När jag slatar kossas. När jag kapar Zlatan är jag fri från alla.
Ja, men det roliga med den här statyn, det nu ska ju då Konstsverige rusa fram och ungefär bryr sig om vad som händer här. Och nu har det senaste förslaget, det är ju att det är någon plattmaja som är tydligen expert på varför folk sågar av näsan på Zlatans statyn. Det är ju såklart högerpopulistiska krafter, bla bla bla. Och i slutändan så är det väl i stort sett
Björn Söder i knätofs.
Ja, kanske inte så mycket, men det är väl i stort sett Donald Trump som har suttit och sågat av näsan själv.
Ja, men hur får de ihop den logiken? Ja,
ingen aning. Fråga Per Svensson som skrev en riktig foliehattskrönika i partiorganet Dagens Nyheter. Alltså hur han får ihop allting till att allting är mörka politiska krafter. De som har gjort det här, det är lojala Malmö FF-supportrar som inte tycker att man ska pissa på deras fotbollsklubb. Och det mest oförståeliga med det här med Zlatan-statyn, det är att förstod inte någon att det här skulle hända när Kahn säljer sin Rosengårdssjäl till ett spelbolag och tar över Hammarby?
Nej, men alltså
all respekt till Hammarby och Hammarbys lojala supportrar, men Det här var väntat. Vem sa att fotbollsfans någonsin hade haft någon slags etik eller förståelse för att man vill tjäna pengar? Det finns
Men om du går runt med
allting är lojalitet till klubben. One heart, one club, fuck them all.
Om du går runt med en så här Södermalms vaxad mustasch på DN Kultur och ekotoffler, inte fan har du koll på hur klubblojalitet i Allsvenskan ligger till. Du tänker så här, man kan heja på ett lag, men så jävla viktigt kan det väl inte vara med den här fotbollen?
Nej, men jag kan ju tycka det. Att man åker och köper en betong, eller vad verktyg liksom. Någon sa, det här måste vara en yrkesman som har överhuvudtaget haft tid att såga av det här med en skärslipare. Och gjort det med vetskap om att när som helst dyker snuten upp här i Malmö. Ja, vi har fortfarande poliser i Malmö. Även om de är på genuskurs större delen av tiden och vägrar jaga bovar.
Det kan ju inte vara som bråket mellan Allan Edwall och Kevin Hjelm på Dramaten 86. Om vem som hade rätt, hur man tolkar Stanislavski. Så tänker man där. Alltså jag tror så här, man kan aldrig sätta sig in i. Man tror inte om man inte är inbiten att det kan betyda så jävla mycket. Malmö FFs hardcore-fans,
ja,
de tyckte att Zlatan pissade på dem när han köpte in sig i Hammarby IF.
Ja. Nej, men så, det sista i Zlatan-statyn Gate, jag ska inte gå in på den, men det är ju att han ska nu forslas då avbiten med en dass ring runt skallen och en blågul fana i handen. Ska han forslas upp till Stockholm? Och nu, hör på det här.
Var ska han stå?
Ja, var ska han stå? Jo, han ska stå då på
Mosebacke-terrassen.
Nej, gruppboendet, fotbollsförbundet får inte ha några statyer längre efter de här felsatsningarna. Han ska stå staty på Mosebacke-terrassen på Södermalm bredvid, gissa vem? August Strindberg. Denna per definition antisemit och kvinnoplågare. Ja. Han var ju värre tantbankare än Örjan Ramberg. Men han hyllas. Han kommer undan allting. Tintin i Kongo, bort med skiten. Strindberg.
Röda rummet är fantastiskt.
Ett riksäckel. Ja. Och därmed inte sagt att han inte är världens främsta dramatiker och en riktigt stor författare. Läs Röda rummet. Lukas, Röda rummet spöar eran högt över Sarajärvi moar. Högt över Sarajärvis moar, erat epos. Vad heter Kalevala? Vad är Kalevala? Det är inte en finsk grogg, Jakob. Det är eposet över Finlands ursprung.
Nu kommer din dotter Elin få gängstryk i Oslo, för de kommer skrika att Ibsen är en större författare än Strindberg. Ibsen har ett eget museum i Oslo. Det har inte Strindberg.
Ja, men på det Ibsen...
Han har en jävla staty på Mosebacke.
På Ibsen-museet i Oslo har ju någon varit fram och sågat av näsan på honom. Ja, men så här är det. Ibsen var en kontrollerad partipolitruck. Jaha. Som ville, ja, men inte så, men han värnade om den lilla människan. Han såg kvinnors värde. Han gjorde ju pjäser. Han skrev ju upp ett körschema när han skrev sina pjäser, Ibsen. Det här vill jag få
fram. Mitt dockhem.
Det här vill jag, precis. Eller framförallt Vildanden. Ja. Det här vill jag få fram. Kvinnans fria val. Att vi inte behöver leva i en...
Spelas han mycket i Teheran? Kvinnans fria
jag kan var. Säga så här, Handmaid's Tale bygger inte riktigt på vad Ibsen ville. Nej, men Ibsen, nej, han skrev ju pjäser för att förändra samhället. Strindberg skriver pjäser för att få ur skiten ur systemet, för att slippa bli sinnessjuk.
Han var en rebell.
Ja, och framförallt han var lika
rabulist.
Han var lika det var han också. Han var lika oönskad i Sverige på den tiden i den allmänna debatten som Zlatan är på Rosengårds pizzeria just nu liksom, även om han levererar fläskkött som är märkt åsnefilé. Men Strindberg skrev för att inte bli gal. Han bara skrev ju ur sig allting. Så jag håller Strindberg som klassen bättre än både Tjekov, ryssarnas Strindberg, och till och med faktiskt Henrik Ibsen, Norge. Har ni någon finsk pjäsproducent? Jo, ni har ju
Tove Jansson.
Ni har ju Hemulen, vad heter han? Han som kastar bajs
Harry på... Harry Schein.
Nej, men ni hade ju Jörn Donner.
Ja, Jörn Donner var han jag menar. Harry Schein var fan inte fin.
När det blev rökförbud i svensk tv, då tog Jörn Donner med och satt med fyra cig i käften. Det är sådana människor vi ska ha. Någon som gör något annorlunda.
Man kan säga att skrivandet för Strindberg var som off limits för dig.
Åh. Den här veckans avsnitt av Succépodden Off Limits presenteras av våra vänner på Ferratum.
Vilka är då Ferratum, undrar du? Jo, Ferratum erbjuder kreditlån.
Jakob. Jag undrar, vilka är Ferratum?
Jo, jag skulle precis komma till det. De erbjuder kreditlån som du ansöker om på nätet. Det hela funkar lite som ett kreditkort där istället för ett kort får du pengarna utbetalda till ett bankkonto i ditt namn.
Du kan ansöka om ett belopp mellan 1 000 och 45 000 kronor. Av pengarna som du beviljas så väljer du själv hur mycket du vill ta ut.
Kom ihåg att detta är en högkostnadskredit. Kan du inte betala tillbaka riskerar du en anmärkning. Läs mer om detta på hallåkonsument.se.
Vad ska vi komma ihåg?
Hallåkonsument.se. Nej.
Vi ska komma ihåg att det är en högkostnadskredit.
Exakt.
Ansökan är väldigt enkel. Den tar 5 minuter. Gå in på ferratum.se. Off Limits är kompisar med Ferratum.
I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull. För säkerhets skull.
Jag vill tacka dig, Jakob. Ja. Från djupet av mitt degenererade populistiska hjärta. Du kallade nyss mig för människa.
Ja, det gjorde jag. Här kommer min gagboll, vecka 2.
Vecka 2.
Jo, i dagens Dagens Nyheter är huvudnyheten givetvis. Vi gjorde det igen, det är Halmstad BK som har vunnit allsvenskan. Det där måste vi höra lite mer om och därför har vi kallat hit deras engelske tränare, Mr. Bob Lindemann.
Åh.
Welcome.
Hello.
Welcome to Stockholm.
Är det roligt att vara här? Ja. Jätteroligt. Ja. Ja, det var en härlig kväll igår. Vi hade roligt där i Halmstad.
Jag förstår det.
Herregud vad roligt vi hade det. Ja. Ja. Men det är ett bra lag. Jag litar på mitt lag. Det är bra, trevliga grabbar allihopa.
Ja.
Ja, det är det.
Ja, ja.
Roliga grabbar.
Ja, men ni...
Roligt spel också, bollspel. Yeah. I like it.
Ni trivs, ni verkar trivas.
Jag trivs bra i Halmstad, det gör jag sannolikt. Gör det. Det är så en bra lag, men vi har väl speciella teknik och därför vinner vi alltid. Den saken är klar, yeah man, så är det. De andra, de kör, du vet, de har det här systemen, olika system. Jag vet inte om du känner till det, 4-4-2 och 2-4-4, 5-3. Vi har ett annat system som är 5-4-3, 8-9-6, 8-1.
Hur då?
Ja, det är numret till Lisas massageinstitut. Ja,
alltså, vi har, ja. Alltså, classic comedy.
Det måste man säga.
Strindbergs klassiska Lindemann.
Nej, Hasse och Tage ratade, fick vi reda på i veckan. Ratade av Guldbaggejuryn. Dokumentären om Hasse och Tages liv har tagit svenska folket med storm. Har fått högsta betyg. Folk har gått man ur hus för att se dessa två legend.
Din förbannade sexist. Ah? Folk har gått hen ur huset.
Ja, ah, förlåt. Hen har gått hen ur huset för att se dessa två hens, dessa legender. Men... när Guldbaggejuryn presenterar sina nominerade, alltså den 20 januari är det Guldbaggegalan, mest egocentrerade stället, cirkus i Stockholm. Det finns inte större ego. Zlatan-statyn i all ära.
En direktsänd firmafest.
Ja.
Jag önskar bara att Ricky Gervais dök upp och var lite sådär skönt brittiskt oförskämt som han var på Golden Globe. Vem leder...
tänk om någon skulle våga det.
Vem leder Guldbaggegalan? Får jag hoppas på att det är en avliden Sara Danius?
Emma Molin.
Vem?
Grotesco.
Aha.
Ja, hon är jättebra.
Okay.
Men hon kommer inte göra en Ricky Gervais. Det kommer hon absolut inte göra. Förhoppningsvis. Petra Mede tycker jag gjorde fan. Hon hade rätt ton i den här galan. Hon kunde vara lite bitsk och ge de där superegorna lite match. Men nu, Hasse och Tage, inte nominering.
Men vad är det nu?
En till grej som inte är nominerad. Ja. En komikers uppväxt.
Ja, men fast vänta.
Johan Rheborg.
Ja, jo. Visst, jo. Tack.
Rheborg.
Jag har redan min... Jag har blivit nobbad av Jonas Gardell och en liten burk vaselin på hjärtats, vad heter det skiten?
Söders hjärta.
Tack, Söders hjärta. Jag sa till Gardell när jag träffade på honom där en gång. Jonas Gardell, vad sägs? Söders hjärta känns overcast. Vad sägs om att gå hem till mig, gå ner på alla fyra och känna lite Söders smärta, va?
Ja.
Nej, men Gardell har gjort...
Han sa nej.
Nej, men alltså... Gardell har gjort hundratals skildringar. Jag har ju sagt det förut i den här skitpodden.
Nej, men...
sin uppväxt... Ja. En komikers uppväxt, den är redan filmad med Björn Kjellman och det var inte ens bra på den tiden. Jo. Jonas Gardell, han sommarpratar, han vinterpratar, han skriver böcker, han håller föreläsningar för parsklippta kärringjävlar om sin uppväxt. Jag är trött på Jonas Gardells uppväxt.
Han är Sveriges Ibsen.
Ta någon annan som aldrig tjatar om sin uppväxt. Ta han Morgan Alling. Det är en kille som alltid tjatar om att han växte upp på barnhem. Det har väl Stefan Löfven också gjort, men han tjatar inte om det.
Ja, men du kan säga så här, okej, Hasse och Tage hit eller dit, det är en liksom dokumentär och så har vi en komikers uppväxt, den är redan gjord med Björn Kjellman i huvudrollen och så vidare. Men Sunes sommar får 4 Guldbagge-nomineringar.
Sluta.
Sunes nya Sune-filmen får 4 nomineringar. Hasse och Tage, 0. En komikers uppväxt, 0. Hur får du ihop den ekvationen, Strindberg?
Jag måste fråga min första fru Siri von Hessen.
Ja.
Hörru du, får jag fråga?
Inte klokt.
Nej, men det är inte, men är det inte
den, jag har sett Sune, den kanske är skitbra. Jag känner ju Fredrik Hallgren som spelar pappa, underbar
människa. Är det P3? Att man låtsas någonting är bra fast det inte är bra.
Sune, jag har inte sett skiten.
Sune-filmerna är barnkultur, alltså per definition skit. Jag vill citera Andres Lock och kulturskribent på
Svenska Dagbladet.
Svenska Dagbladet, ja. Han sa en gång: barn, nej, jag vill inte ha några barn. Ett, de har så satans dålig musiksmak. Och det räcker. Och dessutom
lyssna på Samir och Viktor.
Barnfilm är skit.
Ja, men jag bara säger, den får 4 nomineringar för Guldbaggen.
I vilket mest indragande kassapjäs eller...
Nej, men det här är riktigt.
Peter Haber, surast.
Bästa kvinnliga huvudroll, till exempel Sissela Benn.
Det är hon...
Jonathan Unges ex.
Nej.
Jo, de har barn ihop. Hon som var Filippa Bark.
Åh, här tappar vi ett frontavsnitt. Är inte Jonathan Unge gay? Det trodde alla Cecilia Hagens ungar var.
Hur många har hon?
Cecilia Hagen är faktiskt riktigt, hon är bra.
Hon bor helt okej ute på Djurgården.
Ja. Cecilia Barnhagen, hon var ju på hamna i familjen annorlunda. Det är inte de som var så satans mycket syskon, va? Det är en hel banjorkester ju, Hagens.
Är det så?
Ja.
Jag har inte
du
koll
känner Jonathan Unge.
Jo, men jag har ingen koll på hans mammas släktträd.
Har du inte? Missa inte podden Ungesläkten.
Är det så många Hagens?
Nej, men jag tror, eller jag blandar ihop skiten nu.
Hagen, vad är det ens för efternamn? Är det holländskt?
Carl I. Hagen var ju norsk...
Framskrittspartiet.
Ja, han var väl framtidsvisionär för Norge, kan säga. Leif Hagen, gammal svensk porrkung. Leif Hagen import. På riktigt.
Bert Milton pratar
googla
om
googla folk där. Porr är förbjudet i Finland. Sen i,
samfinländarna
kom. Exakt, sen Lilla My visar trosbotten. Nej, men Leif Hagen...
Ja.
Min polare jobbade i Leif Hagens butik på Oxtorget. Leif Hagen.
Nej, men du har ingen porrkung. Alltså då har han en butik i Stockholm. Då har man ingen porrkung. Bert Milton, han hade ju ett imperium.
Nu vädjar jag till Off Limits core-lyssnare. Du som har stått ut med den här Tjosan-podden under året. Snälla, hjälp mig här. Du känner också till som den porrkonnässör och pungbankare du är. Ja, jag vet att du onanerar. Eller fingerpullar dig om du är hentrans.
Det gör 87% av svenska befolkningen.
Leif Hagen är en av Sveriges största porrkungar genom tiderna. Googla Leif Hagen. Leif Hagen import. Polan jobbar ju med honom.
Jag tycker vi ska ta fram listan.
De skulle lansera porrblaskor i Spanien. Polan var med och körde någon skåpbil på 80-talet in över, vad heter det? Anderna in från Frankrike med fullt med porrblask in i katolska Spanien. Frankrike är också katolskt, men porr är tillåtet där. De uppfann skiten. Sista tangon i Paris, Marlon Brando gör oralsex.
Apropå Cecilia Hagen, Expressen hade ju en
häpnadsväckande... Apropå Cecilia Hagen!
Expressen hade ju en häpnadsväckande lista där det stod... De hade tagit fram, gjort någon så här enkätundersökning. 3 av 10 onanerar på jobbet. Jag tycker att vi till nästa vecka... Ni får gärna mejla oss till jonas@rockklassiker.se. Vilka yrken vill man inte ska onanera på jobbet?
Hörru du, vad sa du om Cecilia Hagen?
Hon onanerar på jobbet. Nej, det sa jag inte. Jag sa att i hennes tidning så kom det en lista som 3 av 10 onanerar på jobbet. Man har frågat folk, har du någon gång onanerat på din arbetsplats? Ja, svarar 3 av 10.
Har du gjort
det? En gammal OL-lärare, garanterat att han efter lektionen smög iväg in och rökrum. Du vet, Manchesterbyxor och så stickad tröja, så gick han runt och luktade. Nej, han gick runt och luktade pipa. Och så böjde han sig fram och sa: ja, mellan de här Ren och Donau, där ska du sätta in staden. Alltså, så bara, jag är på kräkas där på mellanstadiet.
Ja, och ändå gick det bättre för svenska skolor i internationella undersökningar när,
då,
när gick runt
onanerande OL-lärare.
Slentrian-onanister. i ditt fall
men tre av tio, du blir inte ens häpnads, är inte det häpnadsväckande siffra?
Jag tror att det är lågt räknat.
Lågt?
Ja.
På jobbet?
Ja, men alltså,
ursäkta mig, kan vi ta det här?
Vi hade en jumpalärare som... en jumpalärare som alltid kom in när vi var precis avklädda i gamla Vällingbyskolan.
Då råkade han dyka.
Då råkade han...
Tjena, grabbar!
Hallå, grabbar! Han gick ju vidare, sen utbildade sig till journalist, började på TV-sporten. Bo Hansson. Nej, han hette Danne Falk. Googla honom.
Nej,
också.
Nej, vi ska inte hänga ut privatpersoner.
Okej, jag tar tillbaka. Han hette inte Jan Danne Falk.
Nej.
Han gick alltid in hos grabbarna, ja, men... när vi hade bytt om. Och stod där med våra... Jag hade ju större penis då än när jag blev vuxen.
Ja, nu är det en konkav. Jag stod då var ju, en konvex.
Jag stod ju i veckan och speglade mig hemma. Vet. Kolla på den här. Kolla på den här draggen, Vicky, va? 2 centimeter till om man vore kung av Sverige.
Spärrvakter, där har du onanister.
2 centimeter till om man vore kungen av Sverige. Då har man en röst från sovrummet, i Mikaela. 2 centimeter mindre och du vore drottning. Boom.
Hon är snabb.
Hon är för snabb. Hon kör ju 3 sekunders regeln i sänghalmen.
Ja,
nej, men Mikaela är jävligt bra tjej. På riktigt.
Häng inte ut privatpersoner.
Va? Hon är inte privat längre. Hon är förbannad ofantlig. Hörru, jag har en gagboll.
Jaha.
Ja, absolut. Och det handlar om en av... Hur mycket har vi... Eller jag...
40 minuter. Nej, du hinner inte.
Nej,
det.
Jag hinner inte. Nej. Jag
bara... Igen, han inte Jonas. ta upp det han hade förberett.
Jag är en jättegrej.
Ja, men det är en bra... Gör en cliffhanger, gör en tease. Oh. Vad kommer ske nästa veckas... Förutom att vi listar yrkesgrupperna du inte vill onanera på jobbet i Off Limits nästa vecka, så kommer även Jonas ta upp det han hade tänkt ta upp i den här veckans Off Limits.
Ja, men jag hade ju att det är veganari. Mm-hmm. Det är ju vegan januari.
Ja, men det orkar ingen höra.
Det stod tidningen i veckan. Under det här decenniet, 2020-decenniet, så kommer vi börja att äta människokött. Och mitt förslag var konkret. Va? Jo, bra! Jag är beredd att äta människokött för att bota världssvälten. Men då vill jag börja med att checka upp alla jobbiga veganer.
Alltså,
har träffat någon vegan som inte har berättat precis var 50 minut att den är just vegan? Det jobbigaste med veganer är att de inte vägrar äta kött. Nej, det jobbigaste är att de måste berätta för en hel omvärld. Min son har sett den här Game Changer nu.
Ja, den är ju fantastisk.
Han är vegan, Karn.
Jo, men det är många som blir.
Va?
Den öppnar upp ögonen på folk. Världen är ju alldeles för köttberoende. Det är ju, vi måste ju ställa om. Sen behöver man inte bli vegan. Man kan bli lite som jag. Varannan dag i Jan. Man äter lite vad man vill. Och så går du att äta något vegetariskt, ta det då. För det är inget fel på att dra ner på köttätandet.
Nej, är det mat?
Kan vi börja med att äta normen, för de smakar banan.
Vad kul att Mattinas lobbyist har tagit sig in i studion, hörru. Alltså, ju mer folk berättar för mig vad jag ska tycka, göra, tänka och äta, desto mer gör jag tvärtom.
Ja, men
ta det lugnt, gott folk. Jag är död om 20 år. Lägg mig något urberg, även något kärnkraftsaggregat från Barsebäck, slutförvaring, tack.
Ta och praktisera i något tyst slakteri, för jag ser hur mycket du tycker att djuren behandlas väl där.
Jag är inte... Ja, oh, nej, men du så, oh.
Ja, men säg det. Du skulle ju få panik. Du var ju jätteledsen när du såg de här koalabjörnarna i Australien. Du stod ju och grät i direktsändning i morgonrock, i rockklassiker. Och så, det är så hemskt att se när de bär upp de här små koalabjörnarna. Jo. Och sen går du till och käkar en fet 200 grams hamburgare efter det.
Ah, okej. Okay. Ja. Nu fick jag ångest. Var det mina Atarax och mina Zoloft?
Ja.
Så här är det.
Du ska inte blanda dem med sprit.
Jag har ingenting emot folk som drar ner på köttätandet.
Nej.
Och våra djur behandlas för jäkla illa.
Exakt, det är exakt det jag menar.
Lite överallt. Framförallt behandlar de djur som sämst utanför i våra utanförskapsområden. De flesta människor som bor i så kallade no-go-zoner, som inte ens finns på svenska, är hyggligt vanligt folk, precis som du och jag, Jakob.
Ja.
Jag säger bara så här. Mitt problem är med veganer som trycker ner religionen veganism i halsen.
Nej,
på
men mig. Det är det, för att det blir en fundamentalist.
Tack. Det är väl inte jag med fotboll, alkohol eller
nej,
läkemedelsmissbruk.
Du är rimlig.
Förbannat rimlig. Jag vill bara gå ut på den här, Jakob. Förra veckan satt jag och räntade och härmade göteborgare, och jag ber om ursäkt för det, men det var en speciell anledning. Det var ju...
Ja.
Låt hjärtat vara med. Och det här är inte Cecilia Hagen som sjunger. Det är inte heller
Hasse och Tage.
Nej, det är inte Hasse och Tage. Och det är förbanne mig inte ens Camilla Läckberg, som nu ska ha någon sångkarriär nu, Läckberg.
Ska hon? Ska hon vara med i Mellon?
Ja, Hon försökte i alla fall. Inte nog med att hon öppnar en vårdcentral för överklasskärringar som har druckit för mycket Madeira genom livet och kallar den för Hedda efter Sveriges första kvinnliga läkare och det blir ett satans liv. Nu ska hon sjunga också.
Otroligt.
Snart börjar hon väl podda också. Jag vill bara säga varför jag satt och skojade om göteborgare förra veckan. Vi har ju fått de demografiska siffrorna, vem som lyssnar på den här podden, Jakob. Och vi är gigantiskt stora i Göteborg. Det var därför jag satt och skojade om Göteborg i förra avsnittet av den här Tjosan-tjosan-podden Off Limits.
Du var lite lismande, du ville liksom blidka din publik.
Exakt.
Stryka dem med hårs.
Vi har 76% män som lyssnar på oss.
Tackar.
Övriga är kvinnor, transpersoner och asylanter. Vi har 98,1% av de som lyssnar på den här podden. Officiella, bestämmer de här, Lukas?
Ja. Det är bra siffror.
Det är bra siffror. 98,1% av de som lyssnar på den här podden bor i Sverige. 0,4% anger United States. Spanien...
Så en halv procent av lyssnarna bor i USA?
0,5%, precis.
Otroligt.
Spanien, 0,2%. Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Australien. Vi har folk som sitter i Japan, Thailand, Italien. Hör på det här då. Nigeria.
Thailand, det är skatteflyktingar.
Skatteflyktingar och...
De sitter i spanska solkusten också.
Och britternas...
Korkar upp vid elva och säger vad härligt det är att vara lite internationell.
Exakt. Britternas svar på Gary Glitter. Bosse Hansson. Vi har ingen lyssnare, ingen lyssnare i Florida längre.
Ah.
Nej, men det här är ju utlandssvenskar som sitter och ska ha någon slags kontakt med det gamla,
landet.
Gamla landet. Och så lyssnar de på oss. Det är ju fruktansvärt alltså.
Och bara hör, vi flyttar inte tillbaks. Det är lika jävligt som när vi drog därifrån.
Ja, exakt. Och nu är det några, vad heter det, pugilister som har öppnat en podd också. Ta inte den här podden på för stort allvar. Om du visste vad vi fick för betalt för det här, skulle du inte göra det?
Nej, verkligen. Nej. Inte. Men lyssna, sprid ordet, gilla oss, ge oss gärna en
shoutout.
Ja, men framförallt om du lyssnar via podcastappen så kan du trycka 5 stjärnor på iTunes, så gör du att den här podden växer och fler och fler och fler och fler människor blir en del av gemenskapen.
Absolut. Hör du, Jakob, vi går ut på...
Räckte det inte med den här Göteborgslåten?
Det gör det. Tack för att du lyssnar på Off Limits. Lyssna också på Jonas och Jakob i morgonrock i rockklassiker. Världens bästa radiostation, där jag fått betalt för att säga. God kväll! Vi avrundar med en stor gin och tonic. Var går vi idag?
Lilla Aset.
Gör vi?
Ja.
Peace out! Den där känns kolonial. Lilla Aset är alltså egentligen restaurang Lilla Asien på Rålambsvägen i Stockholm. Träffas och trivs.
Mariestad, 37 kronor.
Ja. Får jag fråga en sak?
Nej, men vi är klara nu.
Det sitter småfåglar utanför varenda port här på Kungsholmen,
ja,
i Stockholm där vi sitter. Jag har aldrig sett några småfåglar utanför den där asiatiska restaurangen. I wonder why.
De är friterade.
Fyra små rätter, det är duvorna.